Hej och varmt välkomna till IG Börssnack. Börsen tog ett glädjeskutt som varade i 8 dagar. Nu har vi fallit tillbaka en bit och det finns fortfarande väldigt mycket bra bolag som är billiga just nu. Det är en av sakerna vi kommer att prata om idag. Vad mer har vi på agendan?
Ja, men exakt. Vi kommer gå igenom ett intressant aktiecase som vi ser en spännande uppsida i. Och sen blir det då ett trading case från Mikrit den här veckan som har tittat närmare på Boliden. Väldigt spännande. Och en sedvanlig market update där vi tittar lite på inflationssiffror, arbetslöshet och lite annat smått och gott.
Det var dagens agenda. Nu kör vi. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör våra finansiella marknader. Vi spelar in dagens avsnitt måndagen den 13 november. Vi ska i vanlig ordning börja med det som vi kallar för veckans case. Och det första vi ska göra är att ta en liten återblick i Securitas som Ekka Lundin hade med sig förra veckan. För det har hänt ganska mycket där. Ekka ville ju köpa den här aktien efter rapporten och på rapporten så sjönk ju aktien med närmare 7%, eller drygt 7% till och med. Vad var det han ville göra där egentligen?
Ja, men det är lite kul att faktiskt följa upp de här tradesen på veckobasis. Och ja, han flaggar för att det kommer en rapport och blir det stora rörelser så kanske man då ska passa på om det nog skulle komma ner. Att man vet om de här tydliga stöd- och motståndsnivåerna som aktien har handlats inom. När handlats inom ett ganska tydligt handelsintervall kunde vi visa på. Vi kan se det i grafen också. Jag tog med grafen från förra veckan. Så den är inte uppdaterad, bara för att vi ska se var den var då. Och då stod den 92. Sen kom den ner till 84 efter rapporten. Och man kan väl säga överlag att det var en sån där rapport där man bommade förväntningarna lite grann. Men det räckte för att marknaden ändå skulle skicka ner aktien 7%. Men sen vände aktien upp ganska kraftigt från 84 kronor med stöd av exempelvis analytikerkåren som de flesta var väl överens om att det kanske var en liten tuff reaktion.
Ja, men det var väl vissa poster där i rapporten som man ändå kunde räkna med. De gjorde sig av till exempel med sin verksamhet i Argentina. Och det var ju förknippat med vissa valutaeffekter och sådär. Mm. Och det kanske var saker som man egentligen hade kunnat räkna ut. Men det var ju ingen toppenrapport. Det var det ju inte.
Nej, men lite så. Så är det ju. Och i Securitas fall så... Jag tycker generellt att siffrorna var ganska bra. Men så har man också en skuldsättning som är lite hög. Det gillar inte marknaden, men det är heller inget nytt. Samtidigt så tycker man att... Jag tycker man ser på marginalerna att den här, vi pratar om den här digitala resan man vill göra. Den verkar ändå fortskrida och skuldsättningen kommer faktiskt ner lite grann. Så det går åt rätt håll. Men så Ekka... Aktien ändå handlas inom det här intervallet, studsar upp. Nu vet jag inte exakt vad det står i pratande stund.
Faller tillbaka lite grann, tror jag. Ja. Men Ekka fick ju ett bra läge att komma in där i alla fall.
Det gick från 84 till över 90 kronor igen i alla fall.
Och där ska vi ju säga att han ville ju främst komma in här för att han ser hur aktien kommer förmodligen att inkluderas i ett större index.
Just det.
Så att det kanske var ett bra tillfälle att komma in.
Ja, och det pratas om att förvaltare skulle fronta då den här omviktningen i index, att de ska in i ett större index. Och då kanske man tyckte den här dippen på rapporten var perfekt tillfälle att då komma in i det här ändå stora, välskötta bolaget på de nivåerna.
Snygg spaning av Ekka. Vi tar och hoppar vidare till den här veckans trade då, som kommer från Mikrit.
Just det.
Han ser ju en möjlighet där, en ren teknisk sådan ska vi säga, i Boliden, eller hur?
Precis. Och i Boliden så tycker han då att kring runt 260 kronor så tyckte han att här finns det tydligt liksom, motstånd. Förlåt, stöd menar jag. Där aktien kan hitta lite stöd. För att sen då i första hand ta sig vidare upp mot 300 kronors nivån. Nu tror jag att den står i 270 kronor. Så att det finns ju en viss uppsida där. Och han menar också på att där någonstans kanske man kan ta hem lite vinst. Och sen flyttar man upp sin stopploss så att den följer med hela vägen upp mot kanske 340-350 kronor. Och så kan man försöka rida den stigande trenden om det nu skulle fortsätta.
Vi ska ju betona det också att det här är ju ett spel på sannolikheter. Och det är ju väldigt viktigt att man faktiskt tar sin stopp om det skulle visa sig att det går åt andra hållet och att ens tes inte håller. För har man bara den disciplinen så kan man ju faktiskt vara lönsam även om man inte har rätt i mer än 50% av fallen.
Ja, men lite så, exakt. Så att, och Mikrit hade också mycket riktigt en ganska tight stopploss vid 250 kronor när den stod i 262 eller något sånt där. Så att, ja.
Ja, efter Feds räntebesked och arbetsmarknadssiffror så såg vi en studs på börsen som varade i hela 8 dagar. Nu har vi fallit tillbaka. Ska vi ta och konstatera att det var ett björnmarknadsrally vi såg?
Lite tidigt kanske. Jag tycker ändå att vi fick en väldigt stark avslutning i fredags i USA som lite grann... Men det har svängt lite. Först gick det upp väldigt starkt och sen så i Sverige framförallt så tappar vi ju liksom gasen ganska fort igen. Och vi har en graf med oss på OMXS30 här som jag tycker ändå speglar humöret ganska väl. Det hade ju uppe förra veckan när vi tittade på hur många gånger vi har sett uppstudsar under den här fallande nedåtgående trenden vi har haft i 2 års tid. Och då ser vi ändå att den här trenden är fortsatt fallande. Vi ser hur när index har varit väldigt översålt på de här nivåerna, då har vi ändå fått ganska stora studsar uppåt. Men att vi ändå sen ändå har kommit ner igen och vi handlas under de här glidande medeltalen som man kanske tittar på. 200 dagars och 50 dagars har jag här. Så att det är ändå alltjämt, vi befinner oss i en fallande trend även om vi har sett lite uppstudsar här på slutet. Och det vill vi gärna se ska brytas för att vi ska bli lite mer optimistiska. Och vi minns ju säsongsmönstersgrafen. Kanske minns den.
Där vi får gärna påminna.
Ja, men exakt. Där vi kan se då hur börsen tenderar att gå starkt de sista månaderna på året. Så att om man fick ha det i bakhuvudet så vill vi gärna se att den här negativa trenden bryts nu.
Man brukar väl säga att börsen är en vintersport, va?
Exakt. Och tomten i rally och allt vad det kallas.
Just det.
Ja. Och sen tog jag med en graf på amerikanska börsen. Och den här grafen skickar jag in till kontrollrummet i fredags eftersom de vill ha den efter spelningen på måndagen. USA gjorde en jättestark stängning sen i fredags. Och den som är positiv då kommer ju lyfta fram då att index faktiskt bröt den här stigande trenden nu. Så att man stängde över den här negativa trendlinjen kring 4400 nivån på S&P. Man stängde över sitt 100-dagars glidande medelvärde, vilket till jag människorna ser som ett styrketecken. Så att det är givetvis för tidigt att ropa hej, men någonstans ändå ett styrketecken att index ändå kan leverera trots den här väldigt osäkra makromiljön vi befinner oss i.
Skulle man säga att det var ett klockrent björnmarknadsrally, kanske vi skulle fortsätta ner ett par dagar till. Det kanske vände lite för snabbt där. Det är en orolig börs.
Så är det, men USA går ju väldigt mycket starkare också. Dock så är det ju de här big tech-bolagen som driver index något jävligt. Alltså det är verkligen, man kallar dem för Magnificent Seven, man kallar dem för The Great Eight. Det är lite olika där vilka bolag man väljer, men det är de största techbolagen och de fortsätter att leverera. Och det ger verkligen ordentligt med stöd till börsindex i USA.
De väger ju oerhört tungt i index,
ja,
de här.
Ja.
Vi ska också prata lite om inflation. Det kommer ju en viktig siffra i morgon. Hur ser det ut på förhand? Vad säger prognoserna?
Ja, exakt. Vi får ju då svensk inflationsstatistik för oktober månad. Får vi då i morgon tisdag. Förhandstipsen är väl lite grann att vi kommer se en inflation som faktiskt stiger lite igen. Ingen dramatik, men den här negativa, eller för börsen och för världen kanske positiva nedåtgående trenden att inflationen kommer in lägre. Nu kommer den trenden brytas som det ser ut. Inte med så mycket, och någonstans så tror jag också att Riksbanken har prognostiserat in det. Så det behöver inte vara någon jättestor grej på förhand. Men alltjämt så kommer inflationen gå upp lite grann. Och den stora frågan som alla frågar sig, alla på aktiemarknaden, obligationsmarknaden, hushållen, vem som helst, vad gör Riksbanken 23 november? Och då hoppas vi väl kunna få lite ledtrådar kanske i morgondagens inflation.
Det låter ju som lite av ett bakslag nu om takten skulle öka.
Ja, men så är det.
Det finns ju såklart en, jag säger inte att det blir så, men det blir ju en ökad risk för en räntehöjning i alla fall, får man ju säga, från Riksbanken.
Ja, precis. Jag har också med mig en graf där man kan se inflationsutvecklingen över tid. Egentligen från när inflationen tog fart på riktigt. Och så har jag tagit de liksom största utvecklade länderna i världen. Sverige är dock med här. Men det kan man ju diskutera om de är bland de 10 största, viktigaste ekonomierna i världen. Men,
kanske inte.
Nej. Nåväl, då kan vi i alla fall se, jag vet inte om man ser det här på bilden, men jag gör en liten fin ring här runt Sverige, så ser man att den trenden går betydligt mycket långsammare. Det är mycket jobbigare för oss att få ner vår inflation än vad det är för många andra. Och en av förklaringarna är ju den svaga svenska kronan. Vi importerar inflation hela tiden och det är problematiskt. Och just kronans växelkurs tror jag kommer vara en sån där, någonting som Riksbanken kommer prata om vid sitt räntemöte och skulle kunna vara en variabel som gör att man väljer att höja räntan vid nästa möte. Och som jag tolkar marknaden där ute så är det ganska 50-50 om Riksbanken kommer höja räntan 25 punkter till eller om man faktiskt väntar och ser lite.
På tal om inflation så har du också kollat på hur småbolagen eller bolag generellt kanske jobbar med sina priser.
Just
det.
Jag tar en vattenpaus. Så.
Och kanske specifikt hur de kan höja sina priser.
Ja, nej, men för det som jag tyckte var intressant är så här, det är ju alltid ett pussel med allting och även Riksbanken lägger pussel, och i det här fallet ett inflationspussel, och då skickar de ut enkätundersökningar till bolag där de frågar liksom, hur ser ni på era priser och marknaden? Kommer ni höja era priser? Kommer ni sänka? Kommer de vara oförändrade? Ja, men för att få en liten bild av hur det ser ut där ute. Och då kan man konstatera att framförallt detaljhandeln, kanske föga förvånande, är de som är mest pessimistiska kring det här. De tror inte att de har liksom den pricing power att de kan höja priser eller kanske ens bibehålla dem när efterfrågan ser så pass mycket svagare ut. Och det är väl det lite grann. Nu har jag en graf på den amerikanska marknaden där man ser lite samma trend, att planerade prisökningar har kommit ner mycket, försäljningspriserna kommer ner, för att helt enkelt, alltså du har säkert också svurit senaste åren över att vissa höjer priserna så extremt mycket.
Herregud, ja.
Ja. Och ibland känns det nästan provocerande mycket. Men någonstans, vi är en marknadsekonomi och det är utbud och efterfrågan som styr. Och i takt med att efterfrågan sjunker på så många håll så är det ju svårt att upprätthålla priserna. Om du tittar på matvarujättarna exempelvis, det är mycket kampanjer och det är inte lika lätt att hålla priserna höga. Sådär. Men, så att det är bara intressant. Trenden i USA har sett likadan ut i Sverige. Och det blir bara... Ja, men, intressant variabel att hålla lite koll på hur man ska parera för det. För att samtidigt har energipriser kommit ner från de högsta nivåerna. Så att kostnadsbasen har blivit lite mindre. Samtidigt har vi löneinflation att ta hänsyn till. Så att det finns många olika små variabler som till slut bottnar i vad bolagen gör, som i sin tur då ger någon typ av bild av inflationen och som styr inflationen.
Ur ett bolagsperspektiv så är det ju väldigt viktigt att kunna höja sina priser om det behövs. Och där tänker jag att det borde bli extra viktigt nu att titta på bolag som inte är för tungt belånade. För att det kostar ju väldigt mycket pengar att ha lån i det här läget med räntor och så. Mm. Vad har det för betydelse?
Nej, men det är klart att det har betydelse. Och, så det är en grej. Och sen just att kunna bibehålla sina marginaler. Och vilka bolag tenderar att vara bättre på det? Jo, de större bolagen. Så jag har en graf på det bara för att se utvecklingen småbolag versus stora bolag på svenska börsen. Bara för att ge en bild av, nu är det här kursutvecklingen också. Men jag skulle säga att tittar du de senaste kvartalsrapporterna så är det ju, finns ju en gemensam nämnare tycker jag. Det är att många av storbolagen har en bättre pricing power. Man har kanske bättre produkter. Man har en starkare marknadsposition. Du pratade innan sändning om sticky products.
Ja, men till exempel, jag tog som exempel Spotify.
Just det.
Som lite då och då bara slänger på en tia på den där prenumerationsavgiften. Ja. Men jag tror att jag och ganska många med mig har liksom aldrig tänkt på att avsluta det här abonnemanget ändå.
Nej.
Och det har ju med att göra att produkten är så stickig. Alltså man är så obenägen att göra sig av med den.
Ja.
Men det är ju få som har det läget. Men, men nu pratar du om att storbolag i alla fall har en lite bättre pricing power än mindre bolag.
Ja. Via Play har haft en jättestark pricing power på mig. Jag hade betalat vad som helst för att se Premier League varje helg ändå. Så att det är såklart lite individuellt.
Men... Det är tur för dem, dyra rättigheter.
Ja, exakt. Apple är annars ett klassiskt exempel med en sticky product. Man vill ha Apple-telefonen eller Mac-datorn eller vad det nu är. Å andra sidan är det mot konsument. Och är det någon som mår dåligt nu så är det konsument. Man kanske hellre vill ha business-to-business-försäljning. Så att överlag bara så storbolag har klarat det här lite bättre. Och jag tror det också förklarar delvis att de har gått så mycket bättre. Jag ska bara förklara den här grafen då. Att när grafen går uppåt, då går småbolag bättre än storbolag. Och när grafen går så här brant neråt som vi ser, så handlar det om att storbolag har gått mycket bättre än småbolag. Och det handlar inte bara om det här. Det handlar också om att vi under pandemiåren, vi vet ju, det var sjuka tider. Värderingarna sköt upp i höjden. Det var många som hade olönsamma affärsmodeller som man kanske hoppades lite för mycket på. Det var en tuff baksmälla för de bolagen också. Såklart speglar den här utvecklingen, men jag tror också det handlar om att investerare vill in i större, mer välskötta bolag i sämre tider, och det är tuffare tider just nu, och då kan man knyta ihop allt det här med prisökningar och allting med hur våra svenska bolag mår just nu.
Vi ska ju också slutligen här passa på att påminna om några roliga event som sker snart. Eller hur? Stora tradingdagen.
Ja, det närmar sig. Först och främst så är det då i Stockholm den 22 november. Det är ju då, det är nästa onsdag är det. Jag är moderator och står på scen på den ena scenen. På den andra står ju din förra kompanjon här i studion, Erik Lindén. Där också sker live trading och massa annat kul. Och sen drar eventtåget vidare till Malmö och Göteborg veckan efter. Så hett tips, verkligen.
Spännande.
Mm.
Den här veckan ska vi titta närmare på Fagerhult. Och då pratar vi inte om den där billiga kortburken på Systembolaget, utan ett annat billigt bolag. Berätta, vad gör de? Dra caset för mig. Och varför är det intressant?
Ja, det är ett belysningsföretag. Fokus på LED-lampor. Finns det lite fun facts på det här? Det är mycket fokus på energieffektivisering i världen, det vet vi. Och då är det så att belysning står för 15% av all energiförbrukning i världen. Det är ganska mycket. Mm. Mer än vad jag trodde. Och när man dessutom då läser hur mycket mer energieffektiva som då LED-lampor är versus då traditionella gamla.
Ja, det är helt otroligt. De kan ju hålla i 25 000 år eller vad det står på. 25 år kanske det är.
25 000 LED långt.
Ja. Ja, det finns säkert någon LED-lampa som kan göra det. Inte de flesta då. Men det är länge. Det är svindlande.
Ja, men exakt. Så LED-lampor förbrukar 80-90% mindre energi än vad en då traditionell glödlampa gör. Och dessutom inga sådana här skadliga ämnen som bly eller kvicksilver gör, som man då hittade i såna gamla lysrör. Och det här har ju faktiskt gjort då att EU har beslutat att med start i år förbjuda installation av sån här gammal belysning då som innehåller kvicksilver eller bly. Så att det här är ju så att säga en regulatorisk medvind.
Som borde spela dem i händerna.
Som borde spela dem i händerna, exakt. Och de har ju en väldigt stark marknadsposition också. Så att det är väl liksom, det är alltid en bra början i en analys när man har det med sig. Sen ska man inte, det tror jag har sagt förut också, man ska inte bygga allt för, liksom, bygga upp det allt för mycket. Hur många har inte pratat om sånt med typ Hexatronic eller vad det nu kan vara. Den här medvinden, eller kolla hela hållbarhetssektorn. Det är mycket medvind som helst, men det kan ju gå dåligt ändå. Men alltjämt en medvind som jag tror att Fagerhult kan rida lite på. Och det här är ett bolag som gick väldigt, väldigt bra fram till 2018. Man visade på stigande marginaler ganska kraftigt. Man växte organiskt, man växte mycket via förvärv. Man värderades kanske lite högt, men det var liksom en premiumvärdering på det här. Det var PE30 liksom.
Men nu är det ju ganska låg värdering. Det är väl PE17 eller något sånt där tyckte jag såg. Och jämför man det med branschkollegor, om man nu kan kalla Nibe för en sån, men de sysslar ju också med energieffektivisering. Den handlas ju i 27 eller något sånt där. Så att det känns lågt värderat.
Ja, men exakt. Vi kan faktiskt ta den grafen först om man kollar. Kolla värderingen. Det är säkert PE17 bakåtblickande. Jag har kollat framåtblickande.
Såklart.
Såklart. Och då kan man då se vad analytikerna tror. Jag ska inte säga att jag har gjort det här själv. Ska inte säga. Men i alla fall, då kan vi konstatera att värderingen är, vi pratar snarare PE13 framåtblickande och EV-EBIT 11,5. Och då kan vi se att snittet EV-EBIT, alltså då har man ju skuldjusterat det här, så ser vi att snittet ligger på 14,5. Så att det är en bra bit under snittet. Aktien har gått ganska svagt. Gick ju väldigt svagt, men studsade upp från, jag tror det var nere på nästan 40-45 kronor kanske, studsade upp till 70 och sen ner till 50 och nu är det 55. Men just den där resan som man gjorde förut, man har ju varit duktig på förvärv.
Och det kommer man fortsätta med?
Det kommer man fortsätta med. Det är väl förhoppningen också just med att, jag kan ta nästa graf, att skuldsättningen har kommit ner ganska ordentligt. Man har jobbat ner den nu. Man gjorde ett förvärv i Italien.
Det blev inte så lyckat, va?
Nej, precis. Det var väl liksom, det satte väl liksom, där tog det stopp lite grann. Dels det dyraste förvärvet man har gjort historiskt. Och sen så kom pandemin och det var ett italienskt förvärv. Och italiensk ekonomi stängde igen väldigt, väldigt kraftigt. Så det var inte jättekul, både vad gäller produktion eller försäljning i Italien för den delen. Så det blev väldigt jobbigt. Skuldsättningen steg upp i höjden. Vi kan ju se här liksom 2018, 2019, här någonstans. Väldigt hög skuldsättning. Både om man tittar nettoskuld genom EBITDA och skuldsättningsgraden. Men sen ser vi en väldigt trevlig trend här. Det har varit ett litet ekonomiskt stålbad kanske, om du så vill. Men man har liksom tagit ner skuldsättningen, levererat bättre siffror. Man har på något sätt, man brukar säga att man växer in i värderingen, men på något sätt har väl den här skuldryggsäcken i alla fall minskat på slutet.
Det här är en trend du tror kommer fortsätta?
Nej, förhoppningsvis kanske inte så mycket mer, för jag tänker att de ska kanske börja gasa igen med lite förvärv. Så man kanske i alla fall kan börja, jag säger inte att man ska dra på sig massa skuld just nu och köpa massa bolag helt enkelt, men jag tror ändå att man, de har en ganska trevlig marginal som jag tror kan upprätthållas ganska väl i det här klimatet. Man säljer ju liksom väldigt mycket till, det kan ju vara till skolor eller till stora lokaler, och som sagt, då får du ju den här. Det ska servas, det ska bytas ut lampor. Det som sagt får inte installeras de här gamla traditionella lamporna. Så att där har ju Fagerhult en väldigt stark position. Och det tror jag ändå kan gynna dem. Att trots att ekonomin ser ut som den gör. Den är inte stark på något sätt. Det ska vi inte påstå. Men jag tror vi pratade lite grann i en video också, att man kan vara på en svag marknad men hantera det ganska bra i alla fall. Och när det vänder så kan det se väldigt bra ut. Och då tycker jag ändå på de här värderingsmultiplarna, skuldsättningarna kommer ner. Jag tycker senaste rapporten var bra. Den innan var inte så bra, blev man lite skräd. Jag tycker den senaste Q3-rapporten ändå liksom gav lite lugn till att hela verksamheten tuffar på, trots att det finns utmaningar. Precis som i Skanskas fall som vi pratade om förra veckan, så märker man ju av att liksom problem med leverantörskedjor och allt det där har ebbat ut. Också väldigt mycket stål och aluminium i sina produkter, insatsvaror. Det är inte fel att de priserna kommer ner, även om det såklart kan vara tecken på sämre konjunktur. Så att, överlag så tror jag bara att det här kan bli bra på lite sikt.
Men om vi ska prata ur skägget då, inte för att någon av du eller jag har så mycket ansiktsbehåring, men vad tror vi? Vad kan vi se för typ av uppsida i det här caset?
Ja, men det går att laborera lite med. Dels, du var inne på Nibe förut. Det går ju att prata om att Nibe, vad ska man ta med? Beijer Ref kanske, tydliga energieffektiviseringsvinnare som dessutom har varit duktiga på förvärv. Som egentligen Fagerhult också har varit, då, även om det inte har varit så mycket förvärv på slutet. Men de tre värderades ju likvärdigt 2017. Ska de göra det igen? Ja, kanske. På vilken nivå däremot? Då? För att jag menar, Nibe har ju fortsatt att värderas ner väldigt kraftigt. Beijer Ref har också haft det tufft. De var ju för högt värderade. Nu börjar de komma ner, men Fagerhult är betydligt mycket billigare än vad de är idag. Så att man ska akta sig för att bara värdera bolagen relativ värdering och titta på sektorkollegor. Men jag tycker ändå att det kan ge ett hum om vad det skulle kunna bli om Fagerhult liksom kan börja leverera igen.
Vi ska också poängtera att all handel är ju förenad med risk, eller hur?
Ja, det ska vi. Och allt vi har pratat om i det här programmet ska ses som inspiration.
Vi ska också passa på att tacka alla er som har tittat den här veckan. Vi är tillbaka nästa.